Jesus, att vi får vara tillsammans här idag, Herre. Jag tackar dig, Fader, för att du är med oss, Herre. Vilka vågor som än tycks vara för stora, vilka stormar vi än möter, Gud, var vi än befinner oss, Herre, så är du den levande guden, men också den levande guden i våra liv, Herre. Tackar dig, Jesus, för att du är med oss i allt, Herre. Och ber Gud att vi ska få erfara dig i den här stunden än mer, Gud. Jag ber att du ska tala till våra hjärtan, Herre. Jag ber att du ska styrka oss och ge oss mod och hopp för det som ligger framför, Herre. Tack, Herre. Tackar dig, Fader, för att du är med. Halleluja. Amen. Gott att få vara här igen en söndag förmiddag tillsammans med varandra. Den här söndagen så ska vi delar liksom inte riktigt upp vittnesbörd och predikan, utan vi försöker väva samman alltihopa i en enda stor klump. Eller något. Du behöver inte sitta och vara nervös över här att oj, nu har de pratat massa om mission och ska de predika också. Utan vi tar allt på en gång här. Jag funderade lite på vad Jesus syfte var. Syftet, det har ni säkert hört och fått levande för er. Men Jesus stora uppgift, det var ju när han kom sen till jorden, var ju för att vi skulle kunna få ett liv tillsammans med honom. Ett liv tillsammans med honom i evighet. Hans tanke var att vi skulle få bli fria från synd. Att han valde att dö på korset för att vi skulle kunna få gemenskap med Fadern. Och det är det som vi kallar för evangelium. Kolosserbrevet 2:14 säger att han utplånade skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Och det tog han genom att spika fast det på korset. Så på sig själv så tog Jesus det som är våra fel och det som gör att vi inte kunde ha kontakt med Gud. Så tog han det på sig själv. Och det var hans liksom mission, hans huvuduppdrag. Det var därför han kom, för att du och jag skulle kunna få ha gemenskap med Gud själv i den här världen, men också i den kommande. Vi ska få leva i evighet tillsammans med honom. Där har vi evangeliet. Men han kom inte bara ner från jorden och dog på korset och åkte upp igen. Utan han, när han väl var på jorden, så vandrade han cirka 33 år på den här jorden. Och ungefär de sista 3 åren så gick han runt och befriade och predikade. Han predikade om att det finns ett annat liv. Det finns någonting som är större än det vi ser. Det finns en frihet från bundenhet och det finns någonting som väntar. Han gick runt och gjorde gott. Han botade sjuka och han till och med uppväckte döda. Jag tänkte att vi skulle läsa ifrån, ska vi se här. Det står så här, vi kan börja med det, Isaiah 61, en profetia om frälsaren, om Messias som ska komma. Så står det så här: Herrens ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan och utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Och jag tänkte att vi går till Lukas kapitel 4 och vi ska läsa ifrån den 14:e versen. Så står det så här: Jesus, han befinner sig i Nasaret, i templet, och han öppnar bokrullen. Och där står det så här: I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade den så fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Och han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Och för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. alla i synagogan hade sina ögon fästa mot honom. Och då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Så innan Jesus gjorde det liksom slutgiltiga, att han spikades fast på korset, så var det här han gjorde. Han predikade ett budskap om att det finns hopp. Han predikade om frihet. Han predikade om totalt förvandling. Och sen när Jesus väl dör och uppstår, och sen så ska han liksom lämna lärjungarna, hans vänner, hans crowd. Och de är ju liksom, vad ska vi göra nu? Ja, men då börjar han tala till dem om den helige ande, om den som vi har talat om i helgen på ungdomsalfan, om helige ande som hjälparen som vill komma och hjälpa oss. Och lärjungarna står och liksom funderar på, vad ska vi göra nu? Vad är vårat uppdrag? Vad ska vi göra? Och nu hade jag en jättefin pinne som Andreas tog med sig, men nu hittade jag inte den. Jag hade en stafettpinne. Och det är som att Jesus står med den här stafettpinnen. Och lärjungarna funderar på, vad ska vi göra nu? Ska du lämna oss nu? Ska du överge oss nu? Men då säger han så här i Matteus 28. Så träder Jesus fram och talar till dem. Och så säger han så här, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Med de här korta raderna så är det som att Jesus, som har gått nu på jorden och gjort det här, nu ska lämna över ansvaret till oss, till lärjungarna som är på plats där. Det är som att han har den här stafettpinnen och så säger han, här. Det är som att det här är er roll nu. Gå ut, fortsätt predika. Fortsätt predika om att jag vill befria, att jag vill hela, att jag vill upprätta, att jag vill frälsa. Gör människor till lärjungar. En puls som går igenom när vi läser. Och det leder oss lite in i det som vi har gjort nu under januari och februari. Lärjungar och predika evangeliet för människor. Det är ett uppdrag som ligger hos dig och mig. Inte att alla ska åka utomlands på mission. Inte att alla måste stå och predika ute på gatan i Motala heller. Men det finns ett uppdrag till oss att utföra på ena eller andra sättet. Om det är att vi ber eller att vi tar steg på olika sätt. Men nu har vi varit iväg. Och jag är så tacksam för att vi får vara i den här församlingen. Och att ni också valde att sända ut oss och be för oss. Och vara en del av det här. Vi är till stor tillsammans inför i det här uppdraget om att nå människor med evangeliet om Jesus. Det är ingenting som är en enmansshow, utan det är någonting som vi gör tillsammans. Under januari och februari så var vi i Thailand, Laos och Myanmar. Vi har ju bott i Thailand ett par omgångar och Gud har lagt den nationen på våra hjärtan. Vi har bett och vi har fått se Gud också röra vid människor. Och känner en otrolig tacksamhet över det. Ni kommer få en liten glimt där. Här, när vi åkte ner efter vi hade varit där någon vecka, så hade vi en missionssatsning, en outreach i ett väldigt fattigt område som är ett slumområde. Vi var tillsammans med en lokal församling där. Och vi har varit tillsammans med dem innan. Och så tänkte vi att nu ska vi tillsammans med dem få samla människor. Få betjäna människor med både kläder och mat. Men också få predika evangeliet. Så det gjorde vi en eftermiddag. Vi hade fixat innan. Och så runt 5-tiden så kom vi dit. Och det var så varmt. Det var så fruktansvärt varmt den eftermiddagen. Vi hade slagit upp olika tält. Och så kom det människor. Här ser ni två stycken som ni kanske känner igen. Och vi hade donationer utav kläder som vi liksom gjorde i ordning och fixade. Två tjejer som jobbade hårt i värmen. Så vi ordnade, det var ett stånd med massa olika saker som folk hade skänkt. Och så samlades det människor. Och det kom folk som inte hade, De kom utan skor. Väldigt många kom utan skor. De ägde inga skor. Många kom med lite halvtrasiga kläder på sig. För de hade inte fullständiga kläder. Och det var någonting som hände i mitt hjärta som bara brast när jag ser våra barn stå och leta efter skor och pröva ut dem på barn som aldrig har ägt några. Det hände någonting med ens mamma hjärta, man klarar knappt av det och ser det. Men det fanns en otrolig glädje. Vi kallade den för Night of Generosity och vi delade ut mat och vi hade betalat en kille med en liten glassvagn som skulle bjuda på glass och mat och det var en härlig god stämning. Och varenda person som kom, det var ändå ganska många, fick sitt namn, de som hade telefonnummer, namn och adress uppskrivet. Och kommer också att bli besökt av den lokala kyrkan, uppföljd av den lokala kyrkan. Och efter vi har varit där en stund så fick vi predika evangeliet. Andreas han predikade om att synden som en stor ryggsäck och att vi kan lägga ner den vid Jesu kors. Och många av de här hade aldrig någonsin hört det budskapet innan. Och vi frågade i den där gruppen i Thailand. Frågade vi, är det någon här som vill lägga sitt liv till Jesus? Är det någon här som vill ha en relation med honom? Som vill lägga syndens börda vid korset? Då var det 24 stycken som räckte upp sin hand. Och ville ta steget vidare med Jesus. Sen frågade vi om... Är det någon som vill be eller vill att vi ska be för att till helande? Ja, då hade det börjat bli lite så här kalabalik i. För då hade vi precis också öppnat upp att de skulle få kläder och mat. Så det var lite mycket just då. Men det var några stycken som ville att vi skulle be för helande. Och de som vi bad för, de blev helade. För det som funkade när Jesus vandrade på jorden, det funkade i Thailand och det funkar här i Motala. Jesus han rör vid människor var vi än befinner oss. Och den här mannen, han hade så ont i sin rygg. Han hade super ont i sin rygg och han satt där. Och så bad för honom och så gick han bort och jag tänkte så hände det någonting där. Och så kom han tillbaka. Och så sa han, förstår ni vad som hände? Han blev helad i sin rygg. Och ska vi se om vi hade här en till kvinna. Hon blev också helad. De vi bad för den kvällen blev helade. Och de blev så där härligt helade att de inte kan dölja det. Utan de blev jätteglada. Det var en underbar kväll. Här ser ni. Här står de och köar för att få komma in. Vi gjorde som ett litet festivalområde. Så att vi skulle ha koll på vilka som kom in. Så att vi också skulle kunna få följa upp dem efteråt. Så det var en underbar eftermiddag. Här var också en kvinna. Hon fick ett nytt liv. Hon blev både frälst och helad den kvällen. Och det här är alltså människor som är oerhört fattiga. De bor i små, liksom, knappt skjul. Det går liksom inte riktigt att beskriva. Men Jesus, han älskar dem så oerhört mycket. Och att få komma med det budskapet om att det finns en kärleksfull Gud som bara längtar efter gemenskap. Som längtar efter att få hela upprätta och befria. Det är ju enorm glädje. Ni ser ju hur glad jag ser ut. Man blir jätteglad. Här har vi glassvagnen. De var också glada att få glass. Den här kvinnan. Hon fick uppleva hur Jesus rörde vid henne. Hon var inte så glad innan. Men vi la våra händer på henne. Och så frågade vi henne. Känner du någonting? Vi hade ju tolk med oss. Och då sa hon. Jag vet inte vad som händer. Det pirrar ända från huvudet ner i fötterna. Det bara pirrar i min kropp. Hon blev också helad ifrån sin ryggsmärta. Här har vi några som Andreas är igång och predikar där. Och frälsningsinbjudan.
Stafettpinnen går vidare till mig. Härligt. Paulus, han är ju en som höll i stafettpinnen efter Jesus och han säger i Romarbrevet 1 så här att genom honom, genom Jesus har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad. Ska vi göra en liten snabbare undersökning här? Hur många är födda i Sverige och har två svenska föräldrar. Räck upp en hand. Ja, det har vi ett gäng. Har vi fler länder än två svenska föräldrar? Har vi några fler länder här? Sverige har vi. Jag anar Brasilien på läktaren. Kolla. Har vi något mer? Rumänien. Fantastiskt. Vad har vi mer? Norge! En applåd. Och vad har vi där bak? Indien. Eritrea. Har vi några fler länder? Ukraina, ja. Wow. Afghanistan. 7 eller 8. Har vi någon mer? Moldavien, ja. Argentina i källaren. 10. Räknas källaren? Ja, okej. Okay. Och så har vi någon mer? Va? Kenya och Uganda. Wow! Vi har ju massa folkslag här inne. Wow! Och så Småland då. Jag är från Småland. Norrland. Okej. Okay. Ja. Nej, men vi har fått nåd och apostlaämbete, säger Paulus, för att bland alla folk föra människor till trons lydnad. Kolla! Gud har ju lyckats här. Och de som har blivit sända till dig har lyckats att föra ut det här budskapet som Linnea pratade om till alla folk. Och Paulus, han säger, vi har fått nåd och apostlaämbete. Och jag tror varje församling har just fått de här två bitarna. Nåd och apostlaämbete. Nåd, det är ju något man får från Gud. En kraft, en förmåga. Någonting som man själv liksom inte har gjort sig förtjänt av. Är ni med? Nåd. Det behöver vi alla varje dag, eller hur? Speciellt jag. Nåd, och sen har vi fått apostlaämbete. Det betyder sänd, att vi har blivit sända. På hans t-shirt här innan, Joel, så stod det älskad och sänd. Så vi som församling, vi har fått nåd och sen har vi blivit sända ut med evangeliet. Och en sak som var på den här resan som vi åkte var att försöka hitta en väg till ett folkslag som heter Rohingya-folket. Det här var en större utmaning än man kunde ana. Det här folkslaget är enligt FN kanske en av de allra mest utsatta folken i hela världen. Emilion sitter i läger i Bangladesh. Lite mer än 500 000 lever förtryckta i Myanmar. Vi var i Myanmar och vi fick träffa en fantastisk pastor som heter Kip. Kip är en man som jobbar i huvudstaden i Myanmar. Och när man möter en sån man som har varit kopplad till svenska missionärer faktiskt. Vi har haft svenska missionärer som har jobbat i den här församlingen. Men vi blev så berörda för att i det här landet, du kanske har läst och hört om Myanmar lite grann på nyheter, så är det ett kompakt mörker i landet. Jag såg inte en enda viting, ingen västerlänning som var där i princip, mer än typ en eller så under hela tiden vi var där, under alla dagar. För att det här landet lever under en militär diktatur som förtrycker olika folk. Så Myanmar förtrycker bland annat Rohingya-folket och har kört ut dem ut ur landet, en stor grupp. Så vi har upplevt lite av ett sånt här makedonskt rop, att Gud liksom har lagt det på våra hjärtan. Så vi var där och vi har fått börja hitta en väg via den här församlingen som har två missionärer som jobbar i området Rakhine i västra Myanmar. Så det här är fortfarande ett stadium av att vi ber och frågar och söker Gud. För det här området nu, där de här 600 000 rohingyerna bor, dit får man verkligen, man får inte komma ut ur området, man får inte komma in. Men de finns där i vår bön och våra samtal fortsätter med att kunna få börja nå in till de här. Sen har det öppnats lite andra samtal också. Jag har fått kontakt med en rohingya här i Stockholm faktiskt som heter Abdul. Vi får se vad det vill. Han skulle gärna vilja komma hit, sa han, och berätta om rohingyerna. Jag ringde honom under Ramadan, så han var lite svårt just nu. Och jag sa det, jag får väl bjuda dig på lunch. Det är Ramadan nu. Men vi får se. Men fortsätt gärna att be för rohingyerna. Ett av världens mest förtryckta folkslag. Och det finns mycket på nätet att läsa och se, även dokumentärer om detta folk. Så här är landet. I Myanmar så är det väldigt stark Theravada-buddhism. Och vi var utanför några av de här, speciellt ett tempel. Och det är kompakt mörker som man möter när man är nära de här templerna. Så det här folket, det här landet behöver ju ljuset från Jesus. Vår bön är att vi ska få vara med och fortsättningsvis se det hända. Att vi får dela Jesus, dela de goda nyheterna som Linnea berättade så om. Bergsfolken i Laos. Jag ska inte trötta ut er med alla detaljer utifrån 2 månader. Men några bara så här korta saker. Vad Gud gör när man tar det där lilla steget i tro. För på något sätt så handlar det ju inte om oss som dig och mig så jättemycket. Utan det är ju Guds nåd som verkar. Och det här är en bild från våra vänner som vi och Gå ut mission faktiskt understödjer för att jobba i Laos bland onådda folk och folkslag. Och det här hade de fått veckan innan vi kom dit, så hade de en ungdomskonferens och fick döpa ett stort antal ungdomar. Och Laos är ju ett kommunistiskt land, så det är inte helt lätt för varken de som tar emot Jesus eller för de som arbeta med att sprida evangeliet. Här har vi i bakgrunden en av de här evangelisterna vi understödjer. Sivilai heter han. Här är en kvinna i ett av de här folkslagen. Hon kom vandrande på en liten väg där. Hon har machetan i fullt ös. Hon tillhör en folkgrupp som heter Akaluma. Våra evangelister hade varit i den här byn en gång tidigare. Men de hade inte lyckats att kunna få möjlighet att dela evangeliet. Men nu tänkte de, nu gör vi ett nytt försök. Så vi hamnade, gick över en hängbro som var lite svajig. Med den bräderna, den skulle behöva lite renovering. Och sen kom vi över bron och så gick vi den här lilla vägen upp till det här Akaluma-folket som härstammar från Kina. Egentligen 1000 år gammalt folkslag. Och ingen känner Jesus i det här folket. Och ni vet vad Paulus sa. Bland alla folk har vi fått nåd av apostelämbetet att nå ut med evangeliet. Så för att komma till den här byn så åkte vi både tåg och vi åkte de här fina motorcyklarna. Honda, perfekta till att åka. Man var mör kan jag säga. Jag satt bakom Krit som han heter. Och vi var glada när vi tog kort i alla fall. Nej då, vi var glada annars med. Men man blir mör alltså. Sitta 5 timmar och köra så på såna här små slingriga vägar. Men vi kom fram till den här byn bland annat då uppe i bergen. Och när jag var på väg för att flyga upp till Laos, lämnade Linnea och barnen kvar i Thailand, så satt jag i taxin och så bad jag lite enkelt, bara fråga Gud sådär, är det något speciellt Gud för den här resan? Är det något speciellt som ligger på ditt hjärta? Och så satt jag där i den här taxin och de kör ju lite som de gör. Och jag satt där och så kom det ett ord till mig. Så där bara helt plötsligt. Tong. Tong. Okej. Okay. Tong. Tong. Ja. Fint. Ja. Och sen såg jag en kvinna som var blind. Som var gammal. Och sen så satt jag. Och sen så hände inget mer. Men väl uppe i den här bergsbyn. När vi kom upp så fick vi ju gå runt. Vi gick runt och vi pratade med människor. Här var några vi mötte. Och vi fick sitta en stund och dela. Prata om livet. Fråga dem hur de har det. Och sen började vi komma in på hur de hade det med Gud. Vi började få dela evangeliet. Just i det här samtalet ser jag ju väldigt glad ut så. Men det slutade med att en man ställde sig och tittade på oss. Och sen förmedlade att jag ska hämta polisen. Ni får inte vara här. Så vi fick, sa mina vänner, det är nog lika bra vi avslutar nu. Efter det här samtalet. Det här samtalet, nu är ju jag lite snurrig om mig, för det här samtalet i samma by. Men det var några minuter innan de här personerna började säga att nu ringer vi polisen. Jesus får ni inte prata om här. Den här kvinnan, hon började en av våra evangelister att prata med. Och efter en stund samtal, hon satt och jobbade med sina kvastar. Hon tillverkar såna här enkla kvastar som ni ser. De binder hon ihop och de fångar dem på vägkanterna och skär av dem. Och sen så torkar de här kvastarna och säljer dem billigt över Asien. Så de sätter dem på någon pinne så blir det en sopkvast av det. Så det här är något de jobbar med i det här området då. Och efter ett längre samtal så vi delar evangeliet. Vi delar om att det finns en Gud som har skapat dig. Det finns en Gud som till och med älskar dig så mycket att han gav sin enda son. Vi fick dela evangeliet och här så ber hon en bön för att hon vill ge sitt liv till Jesus. Hon är den första i det här folkslaget som vill ta emot Jesus. Och efter en stund så frågar vi, hur upplevde du det här? Det kändes bra. Det här kändes bra. Och sen berättar hon att hon har en sjukdom. Hon har en blodsjukdom som hon har haft i 7 år. Och som plågar henne. Och då får vi be för henne. Och när vi ber så kommer det strömmar av, det var som ett blod, alltså som ett nytt blod strömmar igenom hela hennes kropp, berättar hon om. Och efter det så säger hon också att det här halsbandet som ni kan ana, det har jag för att skydda mig mot de onda andarna. Men när jag kommer hem, då ska jag berätta för min familj att jag har tagit emot Jesus. Och jag ska ta av mig, jag ska klippa av det här halsbandet. För jag behöver inte det längre. Nu när jag har Jesus. Den första i det här folkslaget. Och sen frågade vi. Sen så tog vår kontaktperson lite uppgifter till den här kvinnan. Och då frågade hon, men vad heter du? Och då säger hon, jag heter Tong. Oj, jag heter Tong. Och det var det där märkliga ordet som Gud talar om i taxin. Och nu så förstod jag. Ja, men Gud hade redan börjat verka på den här kvinnans hjärta. Han sände oss långt upp i bergen till en onådd by. För att en enda kvinna skulle få ta emot Jesus. Få uppleva helande och få uppleva hans kärlek. Och då tänker jag så här, när man summerar det här. Att vilken kärlek, vilken omsorg Gud har om varje människa och om varje folkslag. Till och med 1000 år gammalt litet folkslag från Kina. Det folkslaget har Gud en sån kärlek till. Och det är inte bara så att Gud älskar svenskarna, även om vi tycker så mycket om Sverige och svenskarna. Utan Gud älskar alla folkslag. I Bibeln står det att Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så det här blev ett starkt vittnesbörd för mig att Gud bryr sig verkligen om varje liten människa. Jag ska inte trötta ut er som jag lovade, men det här är en liten berättelse. Det här är en annan by. Och vi åkte med våra fina motorcyklar där på de snurriga vägarna. Och vi stannade till och sen säger vår härliga vän då, Krit, att han stannar och så säger han: den här lilla vägen som vi ska åka in på nu. Och det var en liten mindre väg, så jag tänkte, hur ska det här gå? Stenig och fin. Men så sa han: på den här vägen finns det 10 folkslag som är totalt onådda. Med ett eget språk, med egen kultur, egna kläder. Och de folkslagen, de finns på den här vägen. Så nu kör vi ungefär. Så nu åkte vi in. Och där inne, långt in, så hamnade vi vid en by. Den här byn stannade vi vid. Och vi hade ingen aning. De hade aldrig varit där. Och vi trampade ner där och såg att nej, men det är ju något som händer där nere. Det är ju en massa ljud och lite musik. Så vi klampade på, och som ni ser här, vi pratade om bröllop innan. Det här är ett bröllop i den här byn. Och då satt de till bords där borta. Vi kan se det i en liten plaststol där borta. Och vi fick slå oss ner. De bjöd på allt möjligt konstigt. Och ja, man ska ju vara snäll. Och i Lukas 10 så står det om att Jesus säger: ät det som ställs fram. Så vi åt det vi fick. Och det var allt möjligt. Så man liksom stoppade in i munnen i alla fall. Man vet inte riktigt vad det var. Men vi fick en liten kontakt där med dem där. På det där bröllopet. Och det var fler personer än de vi ser på den här lilla bilden. Så efter en stund så frågade vi: men får vi berätta några berättelser för er? Och de sa: absolut, absolut, gör det. Och på samma sätt så delade vi om den Gud som har skapat stenarna, träden, fåglarna. Den guden som har skapat dig, har en plan för ditt liv, älskar dig, sände sin enda son för all din synd. Och på det här bröllopet så var det 13 personer som ville öppna sina hjärtan för Jesus. Och säga: jag vill ta emot Jesus. Jag vill bli förlåten. Ute i en by i ingenstans. Så Gud bryr sig om och besöker bröllop fortfarande. Precis som han gjorde där i Kana vid det första bröllopet. Ja, bymission. Vi kom till en by efter den här. Men helt andra konstiga hattar och märkliga grejer på sig. Barnen och sådär, de har ju vanliga kläder mycket. Men de äldre, de går inte med fotbollströjor och sånt. Utan de har de här märkliga kläderna på sig. Jättehäftiga. Och den byn vi kom till efter, den kallades för I lost the way. Alltså, jag har tappat bort mig. Jag har tappat bort vägen. Och det kan man ju säga, där kände man sig lite bortkommen. Men i den byn, där berättade då Krit, jag kan backa så ni får se hans fina ansikte. Han berättade om, när han kom dit första gången, så var han där och levde med dem i 10 dagar. Han fick bo inne i ett hem. Och där var det en kvinna som hade diabetes. Diabetes. Och det vet vi. Diabetes är en tuff sjukdom. Men han lyssnade till hennes kamp med diabetesen, Krit. Och han grät när han lyssnade till henne. Och sen tog han sina tårar så här. Och så bad han för den här kvinnan. Det här var 5 år sedan det hände. Han la händerna på henne. Och Jesus helade henne från diabetes. Och när hon berättade så säger hon: än idag, jag är helt frisk. Diabetesen har aldrig stört mig längre. Tänk vad Jesus kan göra. Och tänk att vi får vara kopplade med Kristi kropp på det här sättet. Mission är ingenting som är tanken att nej, men det är en som kör det. Och sen så funderar vi tillsammans på vad vi ska göra. Utan det kopplar tillsammans Kristi kropp. Jag bara tänkte på det levande exemplet som vi hade på scenen här. Broder Joel från Salta i Argentina. Han är ju mission till oss. I fredags stod han och delade evangeliet med 16 barn i Sireslundshallen. Mission är någonting vi gör tillsammans. Och tänk att vi får vara med och se mission utöver världen till alla folkslag och till Motala. Jag kan bara säga en teaser att vi kommer den 5 maj prata mer om mission på Ekön. Så hoppas du kan vara med på församlingsmötet då, för vi kommer ha en outreach den lördag den 1 juni på Ekön. Då blir det mission på Ekön. Då ska vi dela evangelium. Och min tro att vi kommer få se Jesus göra stora saker när vi delar de goda nyheterna med människor här i Motala.
Jag tycker det var ganska fascinerande. Vi har varit i Laos några gånger. Och orsaken till att vi kom dit från första början var ett profetiskt tilltal som var just Laos. Jag hade aldrig hört talas om att det fanns ett land som hette Laos. Och det var väldigt många år sedan. Det var kanske 15 år sedan. Jag vet inte. Det är länge sedan. Och när vi bodde i Thailand 2016 så förstod vi att Laos ligger precis här. Och vi hade bett för Laos under flera år. Och då sa vi, vi åker upp, vi tar bussen och försöker komma in över landet så kan vi släppa det här tilltalet. Då har vi gjort det. Och så kommer vi över gränsen och så tar vi liksom klivet över och så drabbas vi av Guds kärlek på ett väldigt starkt sätt. Och kunna få se också hur Gud genom de här åren och kontakterna och människorna får se och få vara ett litet del av ett stort pussel som han lägger. Det tycker jag är så fantastiskt. Och medan vi står här så har vi folk som åker runt i ett kommunistiskt land där man inte får predika. Men de predikar och människor blir frälsta. Och det är, ja, det är helt underbart. Jag tänker bara nämna det. Vi försökte söka ett tillstånd till att kunna få vara, att Andreas skulle kunna få vara i Laos. Eftersom man inte får predika och så är det ju lite speciellt. De flesta av de personerna som vi har träffat där, de pastorer som vi har träffat, har suttit i fängelse för sin tro. Och ja, det är ju tufft. De lever under väldigt, väldigt stark förföljelse med kyrkor som blir nedbrända och ja, mycket som händer. Men så han då, Krit, sökte tillstånd till att Andreas skulle kunna få komma dit för att predika. Eller få kunna vara där i landet. Och då fick han ett tillstånd. Och på tillståndet står det så här. Du får inte besöka de troende i landet. Utan bara de som inte tror. Jag tyckte det var lite fascinerande. Så vi har ett stämpel att vi får besöka människor som inte tror i Laos. Och det är precis det som vi önskar göra. Så Gud är god. Ja, och vi tänkte vi avslutar den här blandade predikan, vittnesbörden. Och jag tänker utifrån det att vi alla har en uppgift. Vi alla har en uppgift, och Paulus beskriver det själv, att han predikade och Apollos vattnade med Gud gav växten. Alltså vi har alla en egen funktion, vi har ett uppdrag tillsammans, vi har ett gemensamt uppdrag att få föra ut budskapet om Jesus till den här världen. Det har vi, det är ett gemensamt uppdrag som vi har och det ser ut på olika sätt. Men det är vårt uppdrag, det är våran stafettpinne, det är vi som håller stafettpinnen nu. Och det är vi som också ska föra budskapet om frihet till den här världen. Och kanske är den delen som du har, den kanske är den sändande delen eller bedjande delen eller predikande delen. Men vi har det gemensamma uppdraget. Det står så här i Jesaja 6:8 så säger det. Och jag hörde Herrens röst och han sa det. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa det jag, här är jag, sänd mig. Och det här har varit min bön sen det jag var liten tjej. Så det har gått lite i vågor. Men Jag har en längtan efter att få bli sänd för Herrens skull. Om det så är till världen eller den värld jag står i. Och det är lätt att tappa det här. Men vem ska jag sända, säger Herren. Låt oss bli en församling som säger, sänd mig. Sänd mig. Sänd mig till det sammanhang där jag befinner mig. Sänd mig. Jag har en bön och en längtan och som på något vis bara växer sig starkare. Och det är den dagen som jag står inför tronen tillsammans med er ska kunna få vinka. Hej, hej. Där är ni från Laos. Där är ni från Thailand. Där är ni från Motala. Vi står tillsammans inför tronen. Och den bilden på något vis blir bara starkare och starkare. Och längtan blir bara större och större. Tänk när ni står där. Och så känner ni igen Krit. Vi har bett för dig. Nu står vi här inför tronen tillsammans. Det är en dröm och en längtan jag har. Och jag ber att vi som församling också ska förstå det uppdraget som Gud har lagt på oss. Att vi bär stafettpinnen just nu. Och vi gör det tillsammans. Vi alla har en viktig del. Amen.